vittnesförhör med Eugen Palmer. Migrationsverket får starta det förhöret. Varsågod.
Tack. Kan du för rätten berätta vilken funktion du har vid Migrationsverket?
Jag är verksamhetschef och chef för det verksamhetsområde som heter asylprövning och som ansvarar då för prövningen av alla asylansökningar i Sverige.
Var det du som fattade Erikssons omplaceringsbeslut?
Ja. Ja.
Innebar det omplaceringsbeslutet att Eriksson fick nya arbetsuppgifter eller att han fick en ny befattning vid verket?
Ja, jag måste säga att min kompetens på det området är inte så stor så jag kan svara på det med säkerhet. Min avsikt var att han skulle få andra arbetsuppgifter.
Okej. Har du erfarenhet av att arbeta med chefer underställda dig?
Jag har varit chef i 20 år drygt. Jag har jobbat med 200 chefer under mig under årets lopp tillsammans. 200 individer som chefer.
Är det viktigt att en enhetschef i Migrationsverket har sin överordnade chefs förtroende?
Det är nödvändigt.
Det hölls ju två samtal mellan dig och Eriksson hösten 2007 med anledning av den uppkomna situationen. Vad framkom i de här samtalen enligt din uppfattning?
Före de här två samtalen så hade Lennart Eriksson haft ett samtal med en av mina medarbetare och en person som vars befattning jag inte är säker på vad den är egentligen, om den situation som fanns i Göteborg och Lennart Erikssons fortsatta chefskap. Och det samtalet gav inte något resultat. Jag kontaktade med Lennart Eriksson och bestämde tidsrymden för det. Och vi hade ett första möte och vi kom överens om olika saker att jobba med till nästa möte. Och det gjorde jag och vi träffades igen. Som framkom i de här mötena kan jag säga att det första mötet tyckte jag var ganska bra möte fram till dess att vi kom in på hemsidan. Då blev det inte samma goda stämning längre. I skildes åt, bland annat skulle jag ta referenser på Lennart Eriksson, på två personer som Lennart Eriksson hade velat att jag skulle prata med. Och det gjorde jag också. Och jag hade med mig svaren på dem till nästa möte. Vid nästa möte så blev det inte någon fortsatt dialog. Lennart Eriksson krävde bara att få reda på beslutet. Vilket jag inte hade fattat. Jag gjorde det då.
Framkom det vid det här sista samtalet att det finns en eller fanns en förtroendeklyfta mellan dig och Eriksson?
Ett starkt ord, förtroendeklyfta. Mitt förtroende för honom i kapaciteten som chef blev väldigt mycket sämre just i det andra samtalet. Och framförallt är det en fråga om en känsla, det ska jag medge, att det här funkar inte. Och jag har senare försökt klä den här känslan i ord. Och det är svårt att egentligen, det finns en hel del olika saker jag kan dra fram i för sig. Eriksson hade inte alls reflekterat över sin egen situation till det andra mötet. Och det förvånade en hel del faktiskt. Fortsatt kommunikation, dialog alltså i slutet. Det var besked som Eriksson ville ha. Och med tanke på att vi hade talat om det förra tillfället så kände jag att det var ganska ovanligt att man reagerar på det sättet. Alla andra jag har samtal med brukar fundera på sig själva och sin egen roll, sin egen arbetssituation till nästa samtal. Och där hade inte skett någonting uppenbarligen. Och det skrämde mig lite, ska jag säga. Som exempel kan jag nämna att den omständigheten som var den tyngsta i mina ögon, nämligen att man har en hemsida där man kraftigt förespråkar sitt stöd för ena parten i en internationell konflikt som genererar flyktingströmmar. Att det inte renderar någon slags eftertanke och självansaken om det är lämpligt att man gör det. Man har chefsbefattning på Migrationsverket med ansvar på prövningen av de asylansökningar från flyktingar som genereras i den här konflikten.
Du har ju i din tjänsteanteckning angett skälen för omplaceringen.
Ja.
Finns det några andra skäl för omplaceringen än de som framgår i tjänsteanteckningen?
Nej, det tror jag inte finns. Nej, det är de som står där.
Så Erikssons eventuella politiska partitillhörighet har inte påverkat beslutet?
Absolut inte.
Nej. Och då är vi inne lite på innehållet på hemsidan. Är det korrekt att säga att de asylsökande befinner sig i en utsatt situation här i Sverige?
Absolut. Alla asylsökande finns i en utsatt situation.
Är det rimligt att säga att de asylsökande bör kunna känna förtroende för de som ansvarar för Migrationsverkets verksamhet?
Det är ett mycket berättigat krav man ska på verket.
varierar det här förtroendet beroende på vilka arbetsuppgifter man har inom verket?
Ja, det gör det. Därför att en chef kan ju då se till att en person med uttalade åsikter i en konflikt som är nära flyktingströmmar inte får som arbetsuppgift att pröva asylansökningar från ändra parter i den konflikten.
Mm. Har du påtalat för Eriksson att du har tyckt att innehållet på hans hemsida var olämpligt?
Det framgick ganska klart i det första mötet att jag tyckte det.
Mm. Var syftet med omplaceringen att skada Eriksson på något
sätt? Absolut inte. Tvärtom, skulle jag säga. Jag tycker att den utveckling som jag sett vittnar om att det var ett korrekt beslut. Eriksson gör jättebra insatser på sin nuvarande befattning. Mycket uppskattad som medarbetare.
Vid dina samtal med Eriksson först, som skulle sluta tal med Eriksson först själv, blir verkligt?
Det som man gör, för det här är inte första gången så att säga, man för samtal med en chef som man inte upplever presterar tillräckligt bra. Och de samtalen brukar ju se ut på ett annat sätt efter det första samtalet. Och i det ögonblick som arbetsgivaren tar ett beslut om att man inte kan ha vederbar som chef längre, så har ju båda parter ett ganska stort ansvar att se till att den fortsatta tjänstgöringen sker i sådana former på sådant sätt så att respekten för individen upprätthålls. Och där Eriksson fick tala om själv vad han ville ha som sysselsättning och fortsättning på verket. Och vi hade erbjudan också om så att lösa den här situationen på ett bra sätt för oss båda parter. Och Eriksson var välkommen på annan befattning i verket. Och vi hade också beredda på att betala för att Eriksson skulle hitta en bättre tillvaro utanför verket. Eriksson gjorde ett val. Med respekt för det valet.
Tack. Inga fler frågor.
Kändisen, varsågod.
Ja, tack så mycket. Som överordnad chef över enhetscheferna, medverkar du vid rekrytering av enhetschefer?
Jag har gjort det hittills, men nu har vi en annan ledningsstruktur, så att nu är det avdelningscheferna som rekryterar sina enhetschefer.
Men hittills har du gjort det. Medverkar du också vid lönesamtal och utvecklingssamtal med enhetschefer?
Ja.
När uppkom tanken på att omplacera Eriksson, och hur uppkom det?
Jag hade ju hört en hel del om Lennart Eriksson som inte lät särskilt bra.
Hur och från vem?
Ja, från, vad kan jag säga, ekon från organisationen. Jag säger att det är andras uppgifter, så att jag är mån om att tala om att jag, av de uppgifterna hade jag inte fattat när jag format med en bestämd åsikt om saker.
Ekon?
Ja.
Mm. Okej. Okay. När uppkom tanken och hur?
Så att det beslutet.
När tanken?
Tanken då, alltså i och med att det här samtalet hölls med den här personen, de här två personerna redan innan jag blev inkopplad, så fanns ju tanken där tidigare naturligtvis. Mm. Jag hade själv ingen åsikt i den frågan då.
Men de två personerna, vems uppdrag agerade de på?
Ja, det var väl så att initiativet kom från en av de här, båda två personerna, och jag sa att det var okej att föra det samtalet. Mm.
Mm. Och det tyngsta skälet för att föra samtalet var hemsidan?
Alltså det samtalet kan jag inte svara på.
Nej, men samtalen som tanken på att omplacera Eriksson, tyngsta skälet var hemsidan?
Jag vill inte svara på den frågan, för vad som var deras bevekelsegrunder. Nej.
Men vad var din bevekelsegrund för att säga okej?
Okay? Ja, det var det. Innehållet på hemsidan var ju någonting som fanns med. Men även Erikssons chefskap, som det hade uppfattats, alltså under tiden han hade varit chef, var också ett argument.
Du sa just att i alla fall för din del så var hemsidan den tyngsta omständigheten. Så.
Ja.
Har du granskat hemsidan?
Dagen före första mötet med Eriksson så gick jag in på det. Granskat har jag lite, men jag orienterade mig det.
Befattningsstrukturen på Migrationsverket har du varit inne på. Och du har också sagt att du var lite osäker på vad det här formellt sett handlar om. Har du sett något beslutspapper på hur befattningsstrukturen ser ut? Ett formellt beslut?
Svarar nej på det frågan.
Efter det, ja, när gjorde du den här promemorian? Så det står, detta är mina skäl.
Det gjorde jag precis före mötet med Eriksson, och det berodde på att Eriksson ringde upp till mig en eller två dagar före och sa någonting i stil med, det är ingen idé att vi träffas, du har redan bestämt dig. Då svarade jag nej, jag har inte bestämt mig. Jag kommer att vara där på utsatt tid. Men det samtalet väckte tanke på att det här kommer inte att gå bra riktigt.
För det står i det promemoria, jag avser att fatta det beslutet att han inte längre ska upprätthålla den befattningen. Dessa är mina skäl. Ja,
då kände jag nog att det samtalet ledde till min tanke att nej, det här går inte.
Ja, det är möjligt. Men varför gjorde du en promemoria? Brukar du göra promemorior inför sådana beslut?
Absolut, tvärtom. Jag ser fram emot en fortsatt dialog.
Så varför upprättade du en promemoria i det här fallet?
För att Eriksson ringde upp en eller två dagar före och sa att jag kommer inte till mötet eftersom du har bestämt dig redan. Och jag sa att jag har inte bestämt mig. Jag kommer att infinna på en utsatt tid. Kommer du snäll? Och Eriksson kom. Mm.
Men det var skälet till att du gjorde promemoria, ja. Fast du inte brukar göra det. Och då antar jag att när man gör en sån här promemoria, då tänker man efter vad det är som är mina skäl och så punktar man ner dem så som du har gjort här.
Ja.
Är det någon, finns det någon särskild skäl till numreringen?
Jag upprättade den här promemorian framförallt för min egen skull. Mm. Och det var ju väl betänkt, för att sen vid mötet så blev det egentligen mötet att jag läste upp den här promemorian för att Eriksson, han skrev så gott han kunde gick den själv.
Man kan ju tänka sig att man skriver som punkten 1 det som först kommer upp i huvudet. Det som man känner mest för, och som punkten 2 nästa sak som kommer. Så vidare.
Inget svar på det.
Du har svarat på Oppis fråga här att det fanns inget annat skäl än de här 5 punkterna som står på den här promemorian. Det betyder att vi har hört här i målet att det under en period 2003 skulle ha funnits missnöje på Erikssons enhet. Men det var ingen skäl för det då.
Det var en del av det eko som jag refererade till för en stund sedan.
Men det är ingenting du har skrivit på din promemoria. Finns det andra skäl än om du har skrivit på din promemoria?
Vid det tillfället fanns det inga andra skäl.
Jag har också hört att Eriksson skulle ha varit lite långsam att införa en ny arbetsmetod på verket. Det står inte i din promemoria heller. Var det något skäl för det?
Den frågan omfattas inte av något bevistema.
Nej, men nu har jag ett motförhör.
Ja, men jag ska ändå omfattas av bevistemat.
Nej, jag avbryter mina frågor om rätten, säger du till mig.
Då yrkar vi att den frågan ska avvisas.
Du får ställa frågan.
Ja, tack. Var det något skäl för dig?
Det var inget skäl för mig. Det ingick i det ekot som jag sa. Men jag själv inte var. Jag har varit 1 år och en månad på verket. Jag hade ingen aning om vad som har hänt då. Men jag fick berätta för mig vad som har hänt då.
Så du hade inte samarbetat med Lennart Eriksson alls tidigare? Du hade ingen sån erfarenhet? Om vi då tittar då på din promemoria. Då skriver du i första hand om Palestinakonflikten. Lennart Eriksson har en hemsida på vilken han ger den israeliska sidan i Palestinakonflikten sitt oreserverade stöd. På vilket sätt är stödet till Israel?
Jag har inte förberett på det här nu, så att jag har inte gått in på, så att säga, förberett mig på frågan om skälen för, så jag har inte med mig promemorian ens. Om det är relevant så kan jag titta på det.
Lennart Eriksson har en hemsida på vilken han ger den israeliska sidan i Palestinakonflikten sitt oreserverade stöd. På vilket sätt är Lennart Erikssons stöd till Israel oreserverat?
Det går att svara på den frågan. Om jag läste den hemsidan så fanns det ingen reservation som jag kunde uppfatta på sidan. Med förståelse för den andra sidan i konflikten.
Betyder det att Lennart Eriksson stöder varje enskildhet i israelisk politik?
Det har jag inte underlag för att påstå ens.
Nej, så det är inte riktigt sant det du skriver. Inte ens för dig själv.
Det går inte svara på det. Det är ingen fråga.
Med tanke på att konflikten genererar asylsökande på den palestinska sidan i det offentliggjorda södvärldsdelen inte möjligt att förena med uppfattningen som chef för en asylprövningsenhet vid verket. Så om Lennart Eriksson hade haft motsatt uppfattning och tagit ställning för Israels fiender, hade det varit all right?
Absolut inte.
För det är väl den sidan som genererar flyktingar?
Ja, men det är absolut inte. För det är samma sak för andra sidan.
Det är samma sak.
Det är samma sak, ja.
Lennart Eriksson har trots påpekanden från min sida inte tagit bort eller modifierat innehållet på hemsidan. Vilka påpekanden gjorde du och vad ville du ha modifierat?
Det jag avsåg att fånga med det här, jag skulle säga att det här skrev jag en halvtimme före mötet. Det tog mig en halvtimme att skriva ner detta. Och det är klart att varje ord inte väg på guldvåg som jag hade gjort. Jag vet att jag sitter här och försvarar den, självklart inte. Men det jag saknade, och det saknar jag fortfarande, så att säga, den självreflektionen hos Eriksson. Är det här lämpligt eller inte? Hans sätt att bemöta...
Men du, det är inte min fråga. Jag kommer till det också. Men nu var frågan, vilka förändringar på hemsidan hade du begärt att han skulle göra?
Inga.
Men han gjorde faktiskt det. Han tog bort allt som såg om Palestina-konflikten. Så det är inte heller riktigt. Du, när du rekryterar chefer, enhetschefer, du gjorde ju det. Ställer du några frågor till dem om vad de har för åsikter i olika konflikter i världen? Det pågår ett 50-tal konflikter i världen som genererar flyktingar. Ställer du sådana frågor? Är det viktigt för dig om de tar ställning för den ena eller andra sidan? Eller är det viktigt att de sköter sitt jobb?
Bevisstämmat i målet handlar ju inte om hur Eugen Palmér rekryterar enhetschefen.
Det handlar om Eugen Palmérs själ och vilken bärighet det finns i dem.
Men den frågan du ställer handlar ju inte om själen som anges i tjänstanteckningen.
Nej, det gör det ytterst gör det. Det finns ett 50-tal konflikter i världen som genererar flyktingar. Är det viktigt om enhetscheferna har tagit offentlig ställning för den ena eller andra sidan i de konflikterna?
Jag yrkar att den frågan ska avvisas. Så omfattas inte av bevistemat.
Frågan får ställas.
Jag utgår ifrån att människor som tar på sig ansvarsfulla befattningar i Migrationsverket förstår att man därmed också tar på sig ansvaret att inte uttrycka sina åsikter om man har starka åsikter i konflikter som genererar flyktingströmmar.
Så det är viktigt?
Det är viktigt, ja. Mm.
Varför ställer du då inga frågor om det när du rekryterar enhetschefer?
Som jag utgår ifrån att människor har pratat om det. Mm.
Gör du några kontroller vid lönesamtal eller utvecklingssamtal om de har uttryckt några åsikter? Offentligt?
Absolut.
Kontrollerar du om de har hemsidor?
Alla har ett gott om det. Men det här arbetet får man med sist ansvar. Och det ansvaret tar ju de allra flesta, eller alla andra skit ska säga, tar det fullt allvar.
Har du en lista på vilka åsikter man inte får ge uttryck för offentligt?
Nej, klart inte.
Så hur ska dina medarbetare veta vad de inte får säga och vad de får säga offentligt?
Jag förlitar mig på deras goda omdöme och det har gällt alla andra chefer. Mm.
Du säger att Lennart Eriksson skulle kunna tänkas pröva asylansökningar från människor från där, de här länderna på ett annat sätt, på ett felaktigt sätt.
Jag har aldrig påstått på sig inte nu heller. Jag
säger att
förtroendet för vår opartiskhet rubbas.
Du sa att en chef kan inte medverka i att pröva asylansökningar när man har starka åsikter för den ena eller andra sidan.
Det är riktigt.
Ingår det en enhetschefs uppgifter att pröva asylansökningar?
Om man är ansvarig för att en verksamhet som inte står att pröva asylansökningar, så är det självklart att man måste vara beredd att ta på sig uppgiften också. Och det görs också.
Det görs ju naturligtvis, för den behörigheten finns. Men det finns, för de arbetsordningar som finns, så finns det inget sådant uttryck någon skyldighet för enhetschefer att pröva asylansökningar. Och vad gör ni då när ni bestämmer att Lennart Eriksson skulle kunna tänkas inte vara opartisk i de här frågorna? Då flyttar ni honom till en grupp som just har att pröva precis de ansökningarna. Där han blir direkt involverad i prövningsverksamheten. Kan du förklara det?
Den enhet som Eriksson jobbar på har bara somalier och irakiska medborgare som söker.
Mellanösterngrupp.
Irakiska och somaliska medborgare.
Hur är det med till exempel Stefanopoulos här? Skulle det vara lämpligt för honom att offentligt ge uttryck för stöd från en eller andra sidan i en konflikt?
Den frågan är inte relevant.
Jo. Eller en person med motsvarande befattning som Stefanopoulos?
att den frågan ska avvisas. Dels är den inte relevant och dels omfattas den inte av något bevisstema.
Den frågan avvisas.
Ja. Då frågar jag så här. Hamas är en rörelse som är aktiv i Mellanöstern. Det är en rörelse som har terrorstämplats av USA, av EU, av den svenska regeringen, både den nuvarande och den tidigare. Skulle det vara lämpligt att uttrycka offentligt stöd för den rörelsen?
Migrationsverket anser inte heller att den frågan är relevant. Vad tingsrätten har prövat är omplaceringsbeslutet och skälen för det. Ja. Det här är inte något skäl som anges för omplaceringsbeslutet.
Vi måste pröva, alltså rätten har att pröva vidden och vilken yttrandefrihet som en expert på verket kan tillåta sig.
Jo, men de fattar sig bevistemat med det här vittnet.
Men den frågan måste
jag. Skulle det vara lämpligt för en expert på Migrationsverket att offentligt uttala stöd för Hamas?
Den frågan kan inte jag svara på generellt. Jag kan säga så här, självklart har alla människor rätt att både tycka vad man vill om allting i världen. Man har också rätt att uttrycka för sina åsikter i Sveriges grundlag. Sen hamnar man någonstans i en konflikt och säger att man måste börja göra val mellan yrkeslivet och privatlivet. Själv, om man prioriterar att uttrycka sina åsikter i alla frågor, då har man den rättigheten. Man måste också inse att man begränsar sina möjligheter att bekläda ämbeten i Migrationsverket.
Kan man göra det om man kan man bekläda ämbeten i Migrationsverket om man har offentligt uttalat stöd för Hamas? Det gäller från båda sidor här, så du.
Så den känns väldigt hypotetisk. Alltså,
för att ja, för den är inte fullt så hypotetisk som den låter, men
jag skulle få ett samtal med en sån person.
Ja. Så skriver du att på samma sida ger Lennart Eriksson uttryck för sin beundran av general Patton, idag mest känd för sitt agerande i Italien under andra världskrigets slutskede, då general Patton i strid med givna order fortsatte sin framryckning i norrut. Det är helt nya historiska uppgifter. Var har du fått dem ifrån?
Jag ville skriva på en halvtimme, men jag såg en film med George S. Scott som heter General Patton, och det var väl det han gjorde där. Han kände för det.
Och då skriver du detta som punkten 2 här på din lista.
Den frågan var uppe, så säger diskussionen med Lennart Eriksson, för att alltså, som chef är det väldigt svårt. Alltså, det är så lite bizarrt i sig, vilket så säger, skapar en slags så här, bristande tro i största allmänhet. Men själva, jag sa det här till han Patton, han var väl känt att inte lyda order, då sa du någonting där till liksom att det var, ja, men jag är trogen saken och liknande, och då känner jag som att vad är det egentligen? Vilken sak är det? Man själv uppfattar situationen viktigast då.
General, du har inget underlag för att påstå att general Patton skulle vara mest känd för sin bristande lojalitet mot överordnade. Du har inget underlag för det påståendet.
Jag sa att jag sätter filmen George S. Scott för länge sedan. Jag beklagar inte mer. Och jag, det här bekräftade ju den uppfattningen av Lennart Eriksson, vad jag var känd för.
Som nummer 3 skriver du att asylprövningsverksamheten i Göteborg har historiskt sett aldrig varit framgångsrik. Vad menar du med det? Har de fattat fel beslut?
Det behöver göras omfattande förändringar av asylprövningsverksamheten i Göteborg, och det har en lång historia bakåt, och vi måste vidta förändringar här, och det gör vi nu också.
Och vad menar du med att det inte har varit framgångsrik?
Med låg produktivitet.
Vi hörde just det vittne, eller i fredags hörde vi ett vittne som arbetar på utlänningsnämnden, som berättade att uppfattningen av utredningsämnen var att besluten från Göteborg var de bäst genomarbetade i landet. Så på det sättet så har de varit framgångsrika. Så vitt jag förstår så är det också de besluten som i störst omfattning fastställs av migrationsdomstolarna.
Dessa produktivitet, så.
Som är framgångsrik innebär att man fattar många beslut, rätt eller fel.
Det är all rättsprövningsverksamhet lider av det här dilemmat. Sambandet mellan kvalitet och produktivitet.
Och så skriver jag att Lennart Erikssons förmåga att kunna genomföra dessa förändringar som då du menar behövs begränsas i hög grad av hans behov av att offentligt ge uttryck för sina privata och inte alls okontroversiella åsikter i olika frågor. Vilka åsikter är det?
Jag tycker det vi har talat om för en stund sedan räcker inte det som skäl.
Alltså du har ju skrivit och du kan ju både läsa och skriva. Hans inte alls okontroversiella åsikter i olika frågor, det är plural. Vilka flera frågor finns det?
Konflikten mellan Israel och Palestina är väl en av de mest kontroversiella konflikter vi har på jorden. Den är kontroversiell. Människors känslor styr deras åsikter i hög grad i den konflikten. Det är väl en kontroversiell konflikt.
Och mer, i olika frågor.
Ja, general Patton, att hylla general Patton är alltså en ganska egendomlig ståndpunkt.
Det råder väl en rätt så stor samstämmighet om att general Patton var en av andra världskrigets hjältar. Riktiga hjältar.
Det där är inte en fråga.
Men menar du att det är en kontroversiell fråga?
I förändringsperioder så finns det alltid människor som inte vill. Och att exponera sig i sådana här frågor skapar svag ändringskraft hos cheferna. Om man har sådana kontroversiella åsikter. Det här väcker ju löjet lite.
Vi har hört vittnen här i fredags som bland annat Fredrik Beijer som har uppfattat Lennart Eriksson som lojal och att han utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Och vi har hört andra vittnen som säger att man på enheten hade stort förtroende för Lennart Eriksson och att man nu längtar tillbaka till den tid han var enhetschef. Vi har hört fackliga företrädare som säger...
Kommer den fråga?
Ja, då, den kommer. Vi har hört fackliga företrädare som säger att man hade inga som helst anmärkningar eller anledningar mot Lennart Eriksson, men mot hans efterträdare har man en lång rad punkter med kritik. Och då blir det mot den bakgrunden min fråga följande. Är det en nackdel enligt din mening, eller är det en fördel, eller är det likgiltigt i ett förändringsarbete om en chef har sina medarbetares förtroenden eller inte?
Den här resan har ingen person ifrågasatt det korrekta i mitt beslut. Ingen än.
Ja, så vad jag förstår av de fackliga vittnena så är tillsättningen av Lennart Erikssons ersättare en högst kontroversiell fråga.
Den frågan saknar väl relevans i det här målet?
Vi har hört vittnesuppgifter om att Lennart Eriksson hade förtroende på enheten och sina medarbetare. Att det fanns ingen kritik mot honom. Men att man längtar tillbaka till den tiden och att det finns mycket kritik mot hans efterträdare. Och då är frågan, är det en fördel eller en nackdel att ha sina medarbetares förtroende när det gäller ett förändringsarbete?
Alltså, att svara på frågan utan förspelet till frågan är svaret självklart ja, det är nödvändighet. Mm.
Kan det rent vara lika viktigt som att ha sina överordnades förtroende?
Alltså, i normalfallet är det här inget problem. Man måste ha båda förtroende för att kunna fungera som chef.
Där står det att Lennart Eriksson har åberopat två personer som du säger spontant bland annat sagt att de aldrig skulle utsett Lennart till chef. Vi har sett dina anteckningar om dem. Lennart Lund säger att han har inga djupare kunskaper om Eriksson överhuvudtaget. Och Fredrik Beijer har vi hört här i målet. Har du med någon av dem pratat om hans hemsida?
Jag kommer inte ihåg det, ska jag säga. Fredrik Beijer har talat med många olika saker och där kan det ha funnits med i något samtal.
Fredrik Beijer kände ju väl till den här hemsidan. Han ansåg att det låg inom Lennart Erikssons möjligheter att yttra sig offentligt. Han hade givit Lennart Eriksson allt större förtroende under sin tid som verksamhetschef. Lennart Eriksson blev under den tiden chef för två enheter under den period. Till och med verksamhetschefens ställföreträdare ett tag.
Är detta en fråga?
Ja. Är detta ett skäl för dig, Gunnar, du? Att deras åsikter har påverkat ditt förtroende för Lennart Eriksson?
Förstod inte frågan.
De har spontant sagt att de inte själva skulle ha utsett Lennart Eriksson till chef, säger du här. Men det som var viktigt för dig, för ditt förtroende, det var ju hemsidan. Det var det som var det absolut tyngsta, har du berättat om. Och den har du pratat med dem om den.
Lund pratade med med telefon vid ett tillfälle, och då tror jag inte att hemsidan var uppe. Jag är inte säker, det var ett år sedan. Fredrik Beijer har talat en hel del med, och så jag kan förstå så Fredrik Beijer har sett en åtgärd i riktning.
Nu har vittnet svar på samma fråga två gånger.
Ja. Det är möjligt att vi får ställa den här tredje gången om jag ska förstå det riktigt. Jag är inte säker på vad jag förstår. Men vi går vidare till punkten 5. Jag har förutsättningslöst gått in i mina samtal med Lennart Eriksson. Dialogen har varit uppseendeväckande. Jag har under alla med någon som chef haft anledning samarbete och samtalade säkert 200 underställda chefer. Aldrig har jag mötts av en sådan orisomlighet och bristande vilja på att hitta en lösning på ett problem som kan vara godtagbar för båda parter. Det finns ingen annan som jag har hört här i målet som har uppfattat Lennart Eriksson som orisomlig. Har du testat av det med någon som har arbetat med honom under någon längre period?
Som jag sa, jag har pratat med flera personer om den här åtgärden. Ingen har sett att vara felaktig. Alla har sett att vara riktig.
Nu frågar jag om Lennart Erikssons orisomlighet. Är det någon annan som har tyckt att Lennart Eriksson är orisomlig?
Så står under punkten 5, det är mina egna intryck. Då står jag själv för.
Han var orisomlig för att han inte medverkade till att hitta en lösning som innebar att han inte fick ha kvar sina gamla arbetsuppgifter.
Nej, den frågan dyker upp senare. När jag skrev det här visste jag inte hur samtalet skulle sluta. Och i min värld hade jag hoppats på att det skulle ske en fortsatt dialog med Lennart Eriksson. Jag hade hoppats kunna se att han hade börjat röra på sig och ifrågasätta sitt eget agerande.
Det är så här.
Och hade han gjort det så hade du kunnat få en annan utgång i ärendet.
Aldrig någonsin har mött av en sådan orisomlighet och bristande vilja att hitta lösning på ett problem som kan vara godtagbar för båda parter. Det måste väl handla om den här omplaceringen?
Alltså det var det jag började med sen i ett vittnesmål, att det var en magkänsla så att säga, som infann sig både tidigare samtal och vid det telefonsamtalet speciellt, att här har inte det hänt någonting. Han har inte funderat på sin egen roll i det här uttaget.
Och en sån fundering skulle innebära att han skulle föreslå någon annan position för sig?
Till exempel, jag inser att om han hade sagt att jag förstår nu att det här inte var så lämpligt att ha den här hemsidan.
Men under perioder, han har ju tagit bort allting av Mellanöstern under mellanperioden.
Men det är det som inger mig oro, alltså att när det är så skulle nog kunna förmås att ta bort hemsen om man fick behålla sitt chefskap. Men det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att man inser att det kanske inte var så lämpligt det här. Det hade jag varit mycket intresserad att lyssna på och resonera vidare om.
Men om man gör det, man tar bort hemsidan, inser man inte det då?
Han ställde frågan till mig, det kommer jag ihåg, jag tror det var det första samtalet. Om jag tar bort hemsidan för att behålla jobbet. Och det fick han ingen svar på.
Nej. Så han skulle välja mellan jobbet och hemsidan?
Nej, alltså, det var inte det som var aktuellt egentligen.
Han har ju haft den här hemsidan i många år, sedan 2003, med flera olika verksamhetschefer. Varför blev det problem nu när det inte var ett problem tidigare?
Jag kan inte svara på det.
Alvarez, som jag hörde här, han sa att problemet var ju att Lennart Eriksson inte hade ditt förtroende, men han ville ändå vara enhetschef. Det var problemet. Och sen så ville han inte komma med egna förslag på nya positioner. Funderade ni på att erbjuda honom någon position som enhetschef i någon annat verksamhetsområde? Tillstånd till exempel.
Jag har inte befogenhet att erbjuda honom enhetschefstjänster på andra håll. Men självklart är det upp till Lennart Eriksson att söka sådana befattningar. Man får ju också.
Så det är klart. Okay. Men om det handlar om en omplacering i dialog, så du har väl ändå möjlighet att prata med den som är chef för tillståndsverksamheten?
Om det hade varit en propå för Lennart Eriksson så hade jag undersökt den noga med det.
Men du gjorde inte det på egen hand?
Det kom ingen propå.
Har du någon gång under dina samtal, Lennart Eriksson har ju under sanningsförsäkran berättat att du vid något tillfälle under dina samtal skulle ha anmanat honom att sluta på verket?
Jag kan inte säga, alltså jag har inte formulerat mig på det sättet, och jag gör inte det, för jag känner själv att efter den här omplaceringen så har vi ett ansvar båda två för att fortsättning ska bli bra för att Eriksson. Den åsikten har jag inte haft då och inte nu heller.
Så kan du ha sagt så? Sagt det. Men då är det väl några pengar för att sluta?
Absolut.
Ja, tack.
Får jag fråga? Vad menar ni med den dialog som uppstått i våra samtal har varit uppseendeväckande? Vad är det som varit uppseendeväckande?
Sen, oförmåga att se sin egen roll i ett sammanhang. Som jag tycker faktiskt har varit och är unik.
Och vad menar ni med oresonlighet och bristande vilja att hitta en lösning på ett problem som var godtagbar för båda parter? Först problemet som var godtagbar för båda parter, vad menar ni med det? Vad är det för problem ni tänker på?
Problemet uppstår när jag säger att jag tycker att han ska ha ett annat jobb. Det är ett problem för oss båda, och vi har ett ansvar i problemet. Jag har ett ansvar i problemet att lösa det på ett konstruktivt sätt. Men det har också Lennart Eriksson.
Hitta en lösning. Hitta en lösning. Vad menar ni med hitta en lösning? Ni säger bristande vilja att hitta en lösning. Vad menar ni med det?
En attitydfråga som jag är lite ovan att se. Att man själv deltar i en process att lösa ett uppkommet problem. Den viljan såg inte jag alls, sagt Eriksson. Det var jag mycket bekymrad med faktiskt.
Det är ni som aktualiserar problemet, men lägger över en stor del av ansvaret på honom.
Att lösa situationen, ja. Det är så. Det gör jag.
Oresonlighet då? Vad menar ni med oresonlighet?
Jag tycker jag svarat på den frågan ett par gånger. Ska jag göra det en gång till?
Ja, tack.
Då vill jag ta samma sak en gång till. Och det som var anmärkningsvärt var att istället för att fundera på sin egen roll i den situation som hade uppkommit tidigare och fanns för handen nu, så fanns det ingen som helst, som jag kunde se i alla fall, insikt om att även han hade en roll att spela i det. Och det brukar jag möta när jag har samtal med chefer.
Vad mer fråga, eller kan vi
ha sånt? Ja, jag har någon liten fråga. Du har i ditt beslut om omplacering skrivit: arbetsgivaren beslutade att Andreasson från och med 8 oktober 07 omplaceras som befattning som enhetschef vid asylenhet 1 Göteborg till befattning som beslutsfattare vid asylenhet 3 med övrigt oförändrade anställningsvillkor. Du uppfattade ju din synpunkt då alltså att det var frågan om olika befattningar.
Jag hade ingen åsikt om det. Det där framtogs av någon annan person som jag skrev under när jag fick det.
Men du har skrivit under det i alla fall.
Men jag har fått svar på frågan, så är det nej.
Och sen vill jag fråga om det här som du uppfattar uppenbarligen som det tyngsta också i hemsidan, var det absolut tyngsta. Och det tyngsta i hemsidan uppfattar jag som stödet för Israel. Sveriges position. Alla svenska regeringar sedan 1948 har stött Israels rätt att existera som en fri och oberoende judisk stat. Det är samma position som Lennart Eriksson intar. På vilket sätt skiljer sig hans uppfattning om detta från den utrikespolitik som Sverige kontinuerligt har haft från 1948?
tycker fortfarande att det är olämpligt att man på en hemsida ger uttryck för ett starkt stöd på ena sidan i konflikt som är en flyktingström i Sverige.
Även om det är samma åsikt som svenska regeringen har, som alla svenska riksdagspartier har haft ända sedan dess. Så är det också en kontroversiell åsikt då, tycker du?
Frågan är besvarad.
Jo, det sa ju, du,
jag sa att konflikten är kontroversiell.
Det är inte alls okontroversiella åsikter i olika frågor. Och den frågan som det handlar om, det var Mellanösternfrågan.
Självklart är den åsikten i sig inte ovanlig.
Och hur är det? Lennart Eriksson är ju moderat. Medlem av Moderata Samlingspartiet. Han har de åsikter som man har när man är moderat. Och just det här fallet så stämmer det med alla andra riksdagspartier också. Men skulle det vara ett problem för dig om en folkpartist eller en socialdemokrat har en hemsida där man uttrycker de åsikter som det parti man tillhör har? Men man kan inte vara inneschef. Det kan man vara. Men inte om man är moderat. Men det är ju precis det som Lennart Eriksson har gjort. Vad är det som finns mer på den här hemsidan än Moderaternas ståndpunkt i den här frågan som är så besvärande för honom?
Nu lägger du ord i munnen på vittnet här. Eugen Palmér har inte vidgått att politiska tillhörigheten har påverkat omplaceringsbeslutet.
Ja, men nu frågar jag om vilken där var
det. Du ställer frågan på ett sådant sätt så att det var en förutsättning.
Nej. Jo. Men då kanske vittnen kan svara på det.
Som,
ja, om en person som är aktiv medlem i ett politiskt parti i Sverige, Folkpartiet eller Socialdemokraterna, eller i det här fallet Moderaterna, har en hemsida där man uttrycker de åsikter som partiet har. Är det något problem för dig? Nej, svarar du. Då blir följdfrågan. Skulle man kunna vara enhetschef då? Ja. Och då frågar jag, vad är det som Lennart Eriksson har gjort som inte omfattas av det jag just nu har beskrivit? Han har uttryckt sitt partis ståndpunkt i den här frågan.
Den frågan har jag svarat på. Att Erikssons partitillhörighet har ingenting med den här saken att göra. Mindre. Mm.
Men det var inte det som frågan var.
Jag förstår inte heller frågan, så du får nu formulera om den.
Ja, jag gör det en gång till och sen tror jag faktiskt inte att problemet ligger hos mig. Det är inget problem, säger du, att någon som är partipolitiskt aktiv har en hemsida där man uttrycker sitt partis åsikter. Och då kan man också vara enhetschef även om man gör det. Och det är det som Lennart Eriksson har gjort. Vad är det som avviker från detta i Lennart Erikssons fall som gör att han inte kan vara enhetschef?
Men det har vi pratat om en lång stund här nu.
Ja, men nu vill jag veta och svara på det igen då.
Ska jag upprepa allt?
Ja, får nog upprepa tills jag förstår det eller tills jag blir stoppad.
Lennart Erikssons partitillhörighet har inte den här saken att göra. Ska jag läsa upp detta igen? Det lite.
Nej, jag tycker det känns onödigt.
Ja, nu är det ju inte Hoppi som bestämmer detta. Frågorna, så här står det. Lennart Eriksson har en hemsida vilket han ger den israeliska sidan i Palestina-konflikten sitt oreserverade stöd. Och vad uttrycket oreserverade kommer från, det kunde du inte riktigt svara på. Annat än att det fanns ingen.
Det får bli en fråga. Ja. Vittnet får väl svara på frågan, den ställda frågan.
Ja, den ställda frågan är, på vilket sätt Lennart Erikssons stöd för Israel annorlunda än hans partis och andra partiers?
Jag kan inte svara på det.
Men ändå så var det skälet för dig, det tyngsta skälet för den här åtgärden och förtroendebristen.
Det är ingen fråga.
Det är en kontrollfråga. Så har jag uppfattat saken och nu vill jag vittnet bekräfta eller säga att jag uppfattat fel.
Under punkten 1 här så försökte jag då i all hast teckna ner så att säga de skäl som jag hade för mitt kommande eventuella ställningstagande. Och där står inte ett ord om Moderaterna gör det.
Nu var det ju inte det som jag pratade om just nu. Det är inte det som frågan. Frågan gäller på vilket sätt skiljer sig Lennart Erikssons beskrivning eller på hemsidan av konflikten i Mellanöstern.
Migrationsverket yrkar att den här frågan ska avvisas. Frågan avser skälen för omplaceringen. Ja. Skälen har Eugen Palmér angett ett antal
gånger. Men min fråga avser också det.
Ja, precis. Och den har blivit besvarad tidigare ett antal gånger. Så jag yrkar
att
frågan ska avvisas.
Den här frågan är inte besvarad på det sättet som jag ställer den nu. Vittnet har sagt, Eugen Palmér har sagt, det är inget problem att vara medlem i politiskt parti och samtidigt vara inneschef. Det är inget problem att offentligt uttrycka sitt partis åsikter i olika frågor och samtidigt vara enhetschef. Moderaterna, som är det som är aktuellt i just det här fallet, har den här åsikten i Mellanösternkonflikten. Då skulle i så fall följdriktigt inte vara något problem att uttrycka Moderaternas åsikt på en hemsida och fortfarande vara enhetschef. Och då måste det ju finnas någonting mer i just den här hemsidan. Och vad är det som är mer?
Och de skälen, det är ju skälen för omplaceringsbeslutet som Eugén Palmér redan har...
Det kanske är bra om vittne svarar på frågan.
Ja, men jag yrkar att den frågan ska avvisas, för den har redan besvarats ett antal gånger. Jag förstår inte varför den ska besvaras igen. Det är nästan en chikanerande syfte som frågan tycks ställas.
Jag har rätt om det stämmer det.
Ja.
Å andra sidan så sa vi vittnet att jag kan inte svara på den frågan. Vi kanske får nöja oss med det.
Okej. Då går jag vidare och frågar om just Lennart Erikssons partitillhörighet. När du var inne på hemsidan och tittade, noterade du att Lennart Eriksson var moderat?
Ja, det framgick.
Och pratade ni om det vid era samtal också?
Jag har försökt gå igenom mitt minne och vid något tillfälle så dök den här frågan upp. Men det var en bisats, det var inget ämne för vår diskussion, vilket den andra delen var.
Men den dyker upp i alla fall. Lennart Eriksson har under sanningsförsäkran berättat att du i det sammanhanget kommenterade hans partitillhörighet på ett nedsättande sätt.
Det har jag ingen anledning att göra. Det är ett etablerat parti i Sverige. Jag tycker det är
du har ingen anledning att göra det, men kommer du ihåg om du har gjort det?
Det fanns någonting om, så att säga, om Moderaterna i, för att säga, men det var en bisats. Det var ingen fråga som var föremål för diskussion oss emellan. Men min ståndpunkt här frågan har jag redogjort för här, den hade jag då också. Den är alldeles naturlig.
Lennart Eriksson har här berättat att han, du vid det tillfället skulle, jag beskrev att han, du då skulle ha sagt att det är ju också lite udda, men han rättade mellan det som du skulle ha sagt att det var också lite apart. Kan du minnas om du har sagt
det? Nej, jag kan inte minnas vad jag har sagt det, ska jag säga. Det kan jag säga. Mm.
Du, sen vill jag fråga dig, är det viktigt för en enhetschef att ha en bra samarbetsförmåga?
Ja.
Det är viktigt. Är det viktigt för en beslutsfattare att ha bra samarbetsförmåga?
Ja. Det är det också.
Jag noterar att när ni rekryterar beslutsfattare så kräver ni att de som ska anställas på de positionerna har bra samarbetsförmåga. Men när ni rekryterar enhetschefer så finns inte det kravet med. Finns det några tankar bakom det?
Jag kan redogöra för det.
Tack.
Slutar vi det här förut?
Nej, jag vill faktiskt ställa en fråga. Jag har varit ouppmärksam. Men när tillträdde du som verksamhetschef?
7 juni 2007.
7 juni 2007.
Juni 2007.
Då avslutar vi förut.